Välkommen till Ät och sova spara-podden.
En podd som finns till för att inspirera och göra privatekonomi och sparande roligt.
Jag heter Ronja.
Och jag heter Ida.
Nu kör vi!
Välkommen till Ät och sova spara-podden. Idag ska vi ha med oss en gäst i studion. Och det är jag som blev så inspirerad när jag såg på en dokumentär på Yle, eller en dokumentärserie. Välkommen med Sonja Stenius.
Tack ska du ha.
Jag såg faktiskt så här randomly, jag hade en sån regnig, jag vet inte vad det var för vardag, men det var en regnig dag och jag var så att okej, jag hade hört att den här dokumentären är jättebra. Den heter alltså Ångest Nonstop. Och det var min kollega faktiskt på praktikum som sa att nu ska du se på den här, att hon hade sett på den när hon ska jobba med ungdomar och var så där att hon hade tyckt att den hade öppnat upp en hel del. Och jag tittade på första avsnittet och var helt så här, nej Tommy fan, det här är bra. det här måste vi se till slut. Och det är faktiskt du som ligger bakom den här dokumentären. Så det är därför du är här idag.
Mm, så är det.
Vad fick dig att börja jobba med tema ångest? Hur kom du på det här och liksom, hur kom du igång?
Det är egentligen en ganska lång process sist och slutligen, för att ångest har varit någonting som kanske, jag vill inte säga att jag har lidit av ångest, men kanske av psykiskt illamående själv från och till. Men det var någonting sådant som när man själv gick i högstadiet eller gymnasiet, så var det fortfarande jättesådär att man pratade inte så mycket om det. Och så kom jag in i studielivet och sen plötsligt så började det ploppa upp med människor liksom, i min omgivning som började äta antidepressiva eller började gå på terapi. Och man talade om psykologer och man var helt så att vad är det här som pågår? Och varför det här mår folk så dåligt eller speciellt då unga, att man var själv då plus 20 vad man nu skulle ha varit. Och det här har nu varit ett tema som man har diskuterat med kompisar liksom sen från och till ganska mycket. Att vad är det? Att är det någonting som alltid har funnits, men man kanske inte har pratat om det för att våra föräldrar tycker att det är en grej som man ska vara tyst om. Eller är det någonting som sker i samhället som får liksom unga att må sämre? Och sen har det liksom kanske varit hela tiden en tanke på något sätt, sådär, att man har grubblat på det. Och sen här för, vad var det? 2018 så började jag fundera att det här skulle vara intressant att göra en dokumentärserie om. Och just från ungas synvinkel. Och därifrån egentligen sen började. Men det har ju varit en lång process bara att komma igång för att man har hela det här att vart ska man sälja det? Och det blev nu sen sist och slutligen Yle. Och ofta blir det Yle när man gör på svenska. Men sen hela finansieringsprocessen och så här.
Så 2018, det här säger ju liksom någonting att det är en jättelång process när man gör. Och jag som aldrig har gjort en dokumentär eller jobbat inom tv eller någonting, så vad heter det, hade inte ens tänkt att det är någonting som är en sån där lång process. Men jag tycker ju att den kom ju ut just precis då den behövde komma ut, den här dokumentärserien. Att vi har ett ganska tungt coronaår bakom oss. Och det här med just att du tangerar, eller du sa upp det här från ungas synvinkel, så jag själv som har jobbat med specialungdomsarbete så har alltid varit ganska orolig, eller har varit extra orolig de här senaste åren när man har läst hur våra unga flickor i synnerhet mår. Skolhälsovårdsenkäten har visat liksom, i synnerhet i vissa delar av landet otroligt illamående. Och därför tycker jag att det är jättebra att det kommer fram, att man får den här liksom, kopplingen, att man ser att folk pratar om ett ämne som man kanske själv är ganska ensam med. När man gör en sån här dokumentärserie så sa du just att man funderar på att sälja den, men vad är din egen bakgrund liksom? Hur kunde du ta upp att börja sälja liksom via, vad har du studerat och hur kunde du börja göra det här?
Jag har studerat efter gymnasiet ett mellanår och hade det här klassiska att jag vet inte vad jag ska börja göra med mitt liv, vet inte kanske heller fortfarande men man gör nu något. Och så gick jag ett år på Axel som en folkhögskola på G18 i Helsingfors. Så det var en sån här reportagelinje som hade mer dock med journalistik att göra. Men där blev jag intresserad mer av den här tekniska biten när man gör tv-produktioner. Allt från klipp till filmande och flerkamera och så här vidare. Men på något sätt sen så var jag ändå jätteintresserad av regibiten. Och det slutade med att jag sökte då till Arcada som har en svenskspråkig linje då för det här om film och tv. Och där kom jag in på regi och manus och studera i 4-5 år. Så det är liksom vad jag har studerat.
Och vad betyder det när man handskas med regi?
Regissören är ju alltså en ledare för en arbetsgrupp när man gör då dokumentär eller film. Och manusförfattare, som sagt, när man skriver ett manus. Ofta är de här två helt skilda roller. I Arkada har man av någon orsak dragit ihop dem. Men mera handlar ändå mitt studerande om den här regissörsrollen och hur ska man bli en regissör. Men så gick det så att jag grundade ett företag egentligen direkt från skolbänken, som var också ett misstag.
Men det är otroligt modigt.
Ja, och på något sätt konstigt att vi ännu har företag.
Riktigt så här, företagarflaggan högt. Vårt företag står kvar, no wonder why.
Ja, men det gör det. Men det gick så att de ordnade när jag gick sista året i Arkada, så en Finlands filmstiftelse och sen Svenska kulturfonden och Svenska Yle ordnade en sån här kortfilmstävling som var en manustävling då. Så man fick delta med ett manus och om man vann tävlingen så fick man 100 000 euro för att göra en kortfilm. Och jag och min dåvarande pojkvän, nu sambo och pappa av mitt barn och kommande barn, så vi skrev ett manus tillsammans. Men en grej var att man måste ha ett företag för att kunna delta i det här. Delta i tävlingen, alltså ett produktionsbolag. Så vi startade ett. Och så gick det så att vi vann den där tävlingen.
Nej, vad säger du? Det var ett kalla kåra.
Och vi fick 100 000 euro. Och det var kanske kiva, men det var också jättehemskt. För att vi hade aldrig handskas fyrk. Vi visste inte vad det innebär att snurra ett företag. Och plötsligt skulle vi anställa en massa människor och ha en produktion. Så det var jätteskrämmande. Och det var nog så där att man blev... Att jag vet inte, vi kunde nog inte simma, men vi hittade någon flytväst att liksom ta tag i. Och på något sätt så fick vi den där filmen gjord och firman gick inte i konkurs och så här. Och vi hade massa cashflow-problem och det ena och det andra. Men det var nog en sån där, det var nog en skola ska vi säga.
Ja, jag skulle säga kanske också en sån här snabb lektion på något vis. Att många av de sakerna som det tar för många år att lära sig. För det första är att starta ett bolag är för många också. Det tar en lång tid före man kommer. Så ni kom liksom direkt i skott, testa allt, hade genast pengarna som rullar direkt, skulle ni lösa alla problem springande. Men jag kan tänka mig att det har ju förberett er säkert otroligt väl sen för liksom resten av resan. Men är det här nu alltså poolboy vi pratar om?
Det här är poolboy, ja. Och vi var då tre stycken som grundade företaget. Där var min bror med. Nu för tiden är han en minoritet delägare. Att jag och min sambo äger största delen av företaget. Och vi också snurrar det. Och det är vårt dagliga jobb. Och det hade varit sedan 2014. Men ja, hela den där grejen att göra den där kortfilmen. Och att göra en kortfilm är inte ett massivt projekt. Men det är ett massivt projekt när man kommer från skolbänken. Och man vet inte vad man håller på med. Så det var nog, det var kanske den där riktiga skolan vi sen gick. Men så startade vi och det har vi hållit på med. Men för att kanske gå lite tillbaka till din fråga. Att hur ska man sen gå vidare när man har en idé? Ja, nu har jag ett produktionsbolag. Jag jobbar främst dock som producent. Och då har vi ju tv-serier eller dokumentärserier eller en dokumentär. Vad det nu finns alltid i tv och filmbranschen. Och skriva manus eller folk skickar idéer till oss. Men vår huvudsakliga uppgift är att försöka sälja de här idéerna till olika kanalerna. Och då blev det Yle. Och Svenska Yle har ett sånt här pitch-tillfälle några gånger om året. Som man skickar sina idéer till. Och sen om de är intresserade så kommer man dit och så kan man pitcha till Svenska Yle då sin idé. Och om de sen vill ha det så köper de det. Och så börjar man den diskussionen.
Så man sätter liksom ett pris på produktionen egentligen som man räknar ut. Att ni gör väl en budget antar jag också när man går och pitchar. Då, att yes. Vad skulle det kosta att göra det här och ja. Så vidare.
Och det är inte liksom hackat i sten då att det här är det. Utan sen det är vad vi tror att det kostar. Men sen har man ju en diskussion med Yle. Att vad de kanske är färdiga att ge och hur de två världarna möts sen. Att om de är färdiga att ge mindre summa så hur... Hur bygger man serien upp så att man får den att passa i budgeten och så här.
No, nu det där, pitchar ni den här ångest non-stop-idén och den gick liksom vidare och jag tycker ju själv att det är helt fantastiskt. Eller en av de sakerna som jag blev mest imponerad på i den här dokumentären förutom tema var det att den var så otroligt tvåspråkig. Alltså det att du på något vis kunde bevisa via det här att vi i Finland kan göra liksom tv på två språk i ett program och det var jättesmidigt. Och efter att jag började prata om den här så började jag också nämna åt bekanta som är finskspråkiga om den här och det var många som sa att de hade sett den och tyckte att den var jättebra. Och jag tycker att det här är ju också något så här banbrytande. Jag har inte sett många dokumentärserier som har varit så tvåspråkiga som den här var på något vis. Var det en tanke som du hade redan från första början med den här då, att den skulle vara så att ni skulle ha in både svenska och finska intervjuer och så vidare? Eller var det liksom så där att allt ska vara svenskt och nu gör vi bara på svenska? Eller, ja, fanns det faktorn med?
Jag har från början ville göra tvåspråkigt och till och med om inte coronan skulle ha slagit till så trespråkigt. Men det är lite svårt för att svenska YLE vill gärna ha att man endast har svenska. För att det är ändå deras primära. Liksom.
Det är huvudspråket.
Det är huvudspråket. Men inte har jag fått bråka för det med dem. Liksom, att jag skulle få använda båda språken. Utan jag ville söka rätt experter. Utan att måste gå och tänka på språket. Utan att vad de har att säga skulle vara det viktiga och inte på vilket språk. Och det tycker jag att jag fick göra. Och sen har jag haft nog en sån där personlig motivering för att det var ändå en dokumentär som är ganska privat. Att jag berättar personliga tankar och jag är själv tvåspråkig. Och på något sätt att jag skulle måste skyffla undan det där att jag själv är tvåspråkig och finskan är väldigt nära för mig. Jag talar finska med mitt barn och så här så att så det kändes naturligt att få göra det på båda språken.
Jag tycker det var en jättebra grej för oss finlandssvenskar tycker jag att det kom ut så här. Att allt behöver inte alltid vara bara svenskt för att det ska gynna svenskan heller på något vis.
Ja, och sen vi lever ju så nära varandra liksom. Att många av mina kompisar och deras familjer är nu för tiden tvåspråkiga. Det har också ändrats jättemycket från det att när jag var liten. Att jag minns när jag gick i tolkiskola och vi var 16 elever så var vi kanske 5 som då kom från tvåspråkiga familjer. Och då hade man då mufifinska och resten hade då vanlig finska.
Men alltså, nu menar mufifinska.
Ja, exakt. Så det här, på något sätt så där nu när jag talar med kompisar så känns det att jättemånga kommer från tvåspråkiga familjer. Och det handlar inte alltid om att en finskspråkig och finlandssvenska hittar varandra utan det är kanske två tvåspråkiga som har hittat varandra, som det är i mitt fall. Att jag är själv tvåspråkig och min sambo är tvåspråkig. Och vi tog pappa sax och sten att vem talar vilket språk med barn. Att vi visste inte
hur...
hur ska man bestämma det här? Men så gick det.
Okej, okay. Men tillbaka till den här dokumentären nu då. Ångest. Och du sa tidigare att det är någonting du själv också har känt att du har kämpat med ibland. Hur började du nysta upp det här och bygga upp de här olika, liksom, ändå vi kan kalla dem lite teman ändå som du gick under. Hur började du plocka ut vad som var viktigt för dig att föra vidare?
Det började bara att när jag började skriva manuset så började jag tänka sådär att vilka faktorer intresserar mig själv men skulle kunna liksom påverka den här ångesten. Och nu måste jag liksom säga direkt att det här är ju bara så här pindarapasu. För att det finns så jättemycket mer att liksom nysta ut och mera teman. Och sen, det här var halvtimmes avsnitt men man ska kunna fortsätta i all evighet liksom med många, många grejer. Och sen, till exempel jag hade kombinerat i första avsnittet familjen. Men sen kom också in sådana här klasskillnader där. Men det skulle helt klart ha sen liksom behövt ett eget tema, hela den här klasskillnader grejen. Men där har man en tidsgräns och det fick man leva med. Men sådär att, men det var kanske den där enkla processen tycker jag att välja. Att okej, de här teman intresserar mig och jag tror att det skulle finnas mycket att man skulle hitta experter som har mycket att komma med där. Och så gick det också att hemskt lite måste vi justera. Det var just att kanske mer att vilka teman ska man sen slå ihop.
Men är det något mötande nu då, eller något tema eller någon diskussion där som har lämnat extra spår på dig nu då? Som du liksom är sådär att det här hade du kanske inte förväntat dig att det skulle kännas så här. Eller det här skulle hämta det här eller den här diskussionen skulle, att det skulle få ditåt.
No. Jag var kanske mest överraskad att hur starkt jag själv tog hela den här diskussionen om skolvärlden och dagis och så här. För att jag själv har en sån där känsla att vi har ett okej skolsystem. Jag har alltid trivats själv bra i skolan och grundstenarna liksom är okej i vårt skolsystem. Men nu är det ju en lång tid sedan jag själv skrev i studenten och där har hänt ganska mycket på vägen. Och det var det som jag blev lite överraskad, att är vi alltid på rätt väg liksom, med vart skolsystemet är på väg? Eller har vi, eller prioriteras det kanske liksom lite fel där? Att det på något sätt med alla experter som man pratar med, så att vi har ett skolsystem som gynnar människor som redan klarar sig i skolvärlden. Men sen har vi en grupp som kanske är lite tysta och har svårt att hitta sin plats eller vänner. Och de har man på något sätt sådär, jag vill inte säga glömt bort, det har man knappast gjort.
Man kanske tappar fokus lite.
Ja, så det blev jag lite överraskad att hur intresserad jag själv blev av det. Och hur orolig jag blev av det och att det skulle också ha behövt en halvtimme till. Att kunna fördjupa sig i kanske de politiska besluten som har gjorts under de senaste åren. Och vart skolvärlden egentligen är på väg. Mm. Att nu var det ju väldigt mycket fokus på det att orsaka skolvärlden ångest hos barn och unga. Men jag tycker att det skulle ha behövt lite mer av det där att vart vi faktiskt är på väg. Och vad är liksom skolans uppgift nu i dagens värld.
Jag håller helt jättemycket med om det du säger och jag tror att min största liksom tyngd här kommer nog från det att eftersom man själv har jobbat just med högstadieelever och då andra stadiets elever och jobbar idag också med andra stadiets studerande, så det där att den här pressen som man har idag i högstadiet tror jag inte alls är samma som jag kände i högstadiet, och den här pressen man har i gymnasiet idag är inte alls den pressen jag heller kände, tror jag, i gymnasiet. Och jag tror att vi också idag gör sådana beslut som jag tror att vi kommer liksom skippa om 20 år helt totalt, som exempelvis stora enhetsskolor, öppna skolsutrymmen, allt sånt här som jag själv ifrågasätter jättestarkt, att hur tänker man att man ska kunna sätta 60 elever med öppna gardiner bara som du liksom drar fast och så ska man få skolro, när man har, själv har jag en son som behöver lugn och ro när han jobbar. Och det där han funderar själv på att byta skola bara på grund av det, eller liksom ansöka till en annan skola när han börjar skolan. Så jag tycker att det är också jättehälsosamt att man luftar de här tankarna, för jag tror inte att det är någonting som vi tänker på, som vet du, vuxna människor i arbetslivet, så tror jag inte att vi stannar upp kanske och tänker på skolvärlden eller hur den ser ut idag eller åt vilket håll ska den fara och vad ska vi satsa på. Det är ju kanske lite en orsak också varför vi har startat den här podden, är ju det att vi själv tyckte liksom att man undervisar i några ekvationer och vet du, världens finesser och vi ska lära oss huvudstäderna i Europa utan till, men ingen pratar liksom hur du tar hand om din vardagliga privatekonomi som är liksom en del av din vardag varje dag. Att det finns luckor, men om inte det finns människor som lyfter de här luckorna så kommer det aldrig hela ske en förändring. Så på det sättet kan jag förstå att det där temat liksom har slått i och superviktigt att det liksom kom upp och att det blev en diskussion kring det.
Ja, och sen måste jag säga också att jag är lite orolig på det, för det att på något sätt nu när man har också följt diskussionen om dagvård, att det finns inte resurser, att det finns tillräckligt personal att skapa en trygg vardag. Det här är nu väldigt starkt på tapeten i Helsingfors till exempel.
Jo, en hel del artiklar har man läst den här veckan.
Ja, och jag tror att det är lite samma i skolvärlden. Att det sker så mycket förändringar hela tiden där, om man ska på något sätt ändra skolvärlden. Att det har ju kommit olika reformer hela tiden som har liksom, det här ska vi göra nu och sen 2 år senare så händer någonting nytt. Och lärarna har full fokus på det liksom, att hur ska man få den där vardagen i skolan att rulla. Så det kanske inte sker mera på samma sätt. Och det är en trygghetsfaktor för barn och unga. Att där skulle finnas de där trygga vuxna som också ser dem. Och inte bara det där att nu har vi det här systemet, vi måste följa, ni ska alla gå så här i rad och så här. Utan att barn är individer och vissa behöver mera stöd helt enkelt. Mm.
Jag tycker själv om Steiner-pedagogiken på något vis, för att den liksom går verkligen jättemycket via individen. Och det där som du säger om att det kommer stora reformförändringar och sånt, så jag tänker själv att nu är det här en jättepolitisk kommentar, jag ber om ursäkt färdigt, men det där är exempelvis det som Sipilas regering gjorde åt andra stadiet. Jag har nu en sån här front row seat och ser faktiskt hur det har påverkat på andra stadiet, att man gjorde sådana här nedskärningar som, jag tycker att det är en skam att vi skär ner på det som vi har varit bra på, vi har varit superbra på Finland på utbildning och vi har varit liksom världsledande och nu tappar vi den där för att vi liksom börjar spara in och göra som andra har gjort. Och orsaken att folk har kommit och tittat i oss liksom svänger ju nu helt, att du kan ju snart gå och titta någon annanstans där de har liksom apat vårt system från förr och det där och de lyckas, medan vi har sen tagit in dåliga saker tycker jag liksom, och det där och kanske missar just den här fokusen på något vis.
Ja, och jag vet att i den här dockaren så var vi väldigt mycket inne på gymnasiet och det gick ju bara, det var på grund av det för att det är en personlig dokumentär och jag har själv gått gymnasiet. Men en grej är ju att liksom från andra stadier, så från yrkesskolor, så under Sipiläs regering så tog de ju ganska mycket pengar därifrån. Och utan att generalisera så är det ju ofta liksom skoltrötta elever som söker sig till yrkesskolor. Inte alltid, men det kan hända oftare än i gymnasiet. Och sen att det stödet tas på något sätt därifrån bort, att där inte finns de där vuxna som liksom orkar ringa och kolla att hej, kom till skolan och nu är vi i skolan, utan man på något sätt säger att no, hej, du som inte nu orkar kanske läsa i högstadiet på prov så där jättemycket, så här är 20 böcker som du ska nu självständigt läsa och sen komma liksom och
tenta av det.
Det
är helt fel väg. Ja. Jo, och sen hamnar man göra de här besluten för att det inte finns pengarna. Ja. Så det är en ond cirkel. Men därför är det jättebra att det görs sådana här dokumentärer och man lyfter de här temorna och pratar om dem på ett sånt sätt att man i lugn och ro liksom kan stanna upp och tänka. Och det är kanske det som vi också behöver. Jag tänker också med ångest överlag. Det är ett så stort tema att om vi bara liksom springer igenom det där ordet och inte ens liksom försöker fundera att från vilka olika situationer kan den här ångesten komma och vad kan vi göra åt den och så vidare, så då är det nog jättesvårt att hitta ett så kallat botemedel. Och nu har jag på öron för att jag menar inte att det finns ett lätt botemedel för den här saken, men jag tror att en lösning ett steg åt rätt håll är åtminstone det att vi pratar om saken.
Ja, sen det som jag tyckte nog var faktiskt svårast med det här, som jag inte kanske insåg då när jag började dokumentärserien, att vad är psykisk ohälsa egentligen? Att det är jättesvårt att lägga ord på det. Jag kan inte ännu heller, fast jag nu har jobbat med det liksom i flera år, så är det svårt att säga vad är psykisk ohälsa, vad är psykiskt illamående, vad är normalt illamående, när är det att du ska liksom kanske möjligtvis söka vård och så här. Att det är på något sätt ett ämne vi vill inte prata om det, och då blir det jättesvårt när du är ung människa och har då din, som kanske vuxna skulle säga, teini-ångest. Liksom, hej hallå, det är kanske första gången en ung person går igenom ångestkänslor. Det är jättestora känslor då, fast det är kanske ett vuxet perspektiv känns sådär att nej men äsch, det är nu, det där går alla igenom. Men om vi inte pratar om det och på något sätt normaliserar det och så här, så kan man känna sig ganska borttappad. Och sen just att det finns de här fallen som på något sätt sen går över till det här psykisk ohälsa då, som faktiskt kräver en diagnos och vård och så här. Och det berättar också kanske vårt vårdsystem, att där finns ju inte heller resurser. Och det tror jag går hand i hand med det, att om man inte pratar om det och det har varit någonting som man inte prioriterar, så är det också nu att nu märker vi att okej, det finns inte resurser.
Ja, och det är också skrämmande när man då, eller via specialnosarbeten, när man har sett det där att det faktiskt finns det där behovet att du behöver slippa någonstans och så får du en tid 2 månader senare. Och de där 2 månaderna kan vara jätteviktiga och kan liksom gå till spillo. Men under den här processen, nu när ni har jobbat med den här dokumentärserien, så är det några nya teman eller någonting som du har varit sådär att okej, det här skulle du ännu vilja prata om, eller det här skulle du vilja jobba med till nästa? Eller jag tänker så att när man är kreativ så brukar ju nya kreativa idéer liksom födas. Så jag tänker att vart är liksom poolboy på väg till nästa? Vad vill ni plocka upp? Vad vill ni prata om? Vad vill ni föra framåt till nästa då?
Ja, vi har ganska mycket hela tiden olika teman som ploppar fram, allt från fiktion till dokumentär. Men om vi går från vad ångest liksom fick för processer att rulla i huvudet, så på något sätt så fastnar jag för det här framtiden och speciellt för barn. Att det skulle vara jättekiva, eller vi har redan pitchat möjliga och så här, om någonting som skulle stödja barnen att se en positiv framtid också. Och med det här menar jag att vi har jättetunga teman som diskuteras i samhället efter ett coronaår och hela klimatkrisen och så här. Och det är stora frågor som måste besvaras, men hur ska man kunna bygga en miljö som får se barnen att de är delaktiga i deras egen framtid och på något sätt att de ser en positiv framtid, för ofta märker jag att speciellt medien så alltid så där, we're gonna die. Och det finns ingen
fram.
Och det kan nog vara jättesvårt att vara barn och ung i liksom ett sånt samhällsklimat på något sätt. Att, och jag säger ju inte att vi ska på något sätt skyffla undan de här frågorna och bara leka att åh, allt är bra. Men att hitta på något sätt ett sätt att diskutera med barn och unga så de säger att okej, hur kan jag vara delaktig? Att det finns en framtid nog, men vi måste, hur kan vi jobba mot det att det blir bättre?
Jo, det där tänker jag så där att vi lever ändå i en så annorlunda tid än när du och jag till exempel har varit barn. Att det är helt en annan livsstil, en helt en annan livsvana och en vardag där de här dåliga nyheterna så att säga kommer liksom så på dig från alla håll. Att du, liksom, du kan inte undvika det, liksom, ingen skillnad, öppnar du en app så kommer där en reklam om vad som händer eller det plingar upp vet du, en notis att det här har hänt i världen eller vet du, just så här, det sprider sig helt på ett annat sätt. Du ser det liksom på sommar och du ser det överallt. Så det där är nog definitivt, tror jag, en viktig sak. Och jag tror att vi har annars också i samhället för tillfället en sån här, eller jag känner av i min krets, en sån liten, sån, det bör dofta lite downshifting. Mm. Liksom att folk vill, det är inte liksom sistigt mer att ha bråttom, det är inte sistigt att ha jättemycket jobb, det är inte liksom coolt att jobba i 60 timmar och liksom inte orka ge någon tid åt dina barn eller liksom dig själv. Utan snarare kommer de där personliga värderingarna, tycker jag, att de stiger mer och mer. Och folk vill faktiskt må bra i sin vardag. Och jag tänker att vi vuxna har ju mera redskap att göra de där förändringarna och filtrera bort. Och kanske vara så att okej, somme ger mig dåliga inflytelser, jag är borta liksom en månad från somme exempelvis. Men som barn, om du växer upp i det här eller om du är tonåring, så är den där processen att ta det där steget är mycket svårare, tror jag. För det är det enda du har sett.
No, det är just det, men jag är jätteglad om vi är på något sätt på väg mot det, att Jackie skulle ta det lite lugnare. Att själv har jag också jobbat som en dåre, men mycket, liksom när vi fick barn så diskuterade vi det där, att måste vi göra karriär just nu? Och nu jobbar jag ju hela tiden och vill göra saker, men det betyder inte att jag måste ha liksom, att jag måste skippa det där familjelivet heller. Liksom, att också att det är jättehögt på listan och det är högst på listan. Men också att det kommer en tid då jag kan jobba hur mycket jag vill liksom, som man har sen vuxna barn eller tonåriga barn som inte kanske bryr sig så mycket.
Eller som inte vill umgås med.
Ja, exakt. Men att nu när de är små så att man ska vara där liksom, och ge den där tryggheten. Men vi ser vart världen är på väg. Det är svårt att säga liksom. Efter ett sånt här corona-år så är alla lite segasin. Men jag hoppas att coronan har medfört något gott i det. Att vi kanske vill vara mera hemma liksom.
Mera närvarande i stunden.
Ja, exakt.
Jag håller tummarna att svenska Yle förstår att nappa på den här idén. Så jag håller fingrar och tår och allt i kors.
Yes.
Vad heter det? Vi vill tacka. Helt superkiva att du kunde komma hit och prata om det här. Det är ett så otroligt viktigt tema och det behöver luftas lika mycket som privatekonomi. Och det där, vi hoppas att ni gör många härliga dokumentärserier i framtiden som får oss alla att prata och diskutera. Och överlag liksom stanna upp och fundera.
Tack, det var jättekiva att få vara med här.
Och vi hörs igen i nästa avsnitt.